Vi ska slå upp i Efesierbrevet 4 och läsa de här kända orden igen om det femfaldiga ledarskapet. Efesierbrevet 4, verserna 11-16. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De ska göra det heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp, tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, inte vara lekbollar för människorna som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen foga samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Här talas om ett femfaldigt ledarskap. Och det står också talat om vad som är vitsen med detta femfaldiga ledarskap. Varför har Gud insatt detta i sin församling? Jo, de ska uppbygga Kristi kropp. De ska förvandla oss på något sätt allesammans. Och målet för det här, det är individens mognad. Det ordet mognad jag vill ta fram. Det är ett ord som vi ofta glömmer. Och ibland så glömmer vi det nästan medvetet. Därför att det är ett jobbigt ord. Mognad. Det är inget man tar sig på 5 minuter. Det är ingenting man fixar med vanlig kunskap. Utan det är det här med leret och drejskivan. Mognad. Ofta en process fylld av svårigheter och jobbigheter innan man kommer till det slutresultat som Herren vill se. Men den här mognaden, den är viktig. Det är ingen lyxvara det här. Utan istället så innebär den en rad fördelar. För det första är det bara genom den mognaden som vi kan nå fram till enheten i tron. Enhet i tro är en mognadsfråga. Och det är därför som vi aldrig kommer någon vart med våra ekumeniska kommittéer. Som sitter och snackar och dividerar och kompromissar och debatterar. Därför att vägen till enhet är mognadens väg. Och på samma gång som vi når fram till den här enheten i tron så får vi också en enhetlig, fullödig kunskap om Guds son, om Gud själv. Vi når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Det här med att Kristi fullhet får börja att stråla fram i våra liv, det är en mognadsfråga. Om vi inte har nått fram till den mognaden, då är vi barn. Och vad är det som kännetecknar ett barn? Jo, säger Paulus här, ett barn är som en lekboll som kastas hit och dit av vart vindkast i läran. En dag är det någon som säger ett, och ja visst, man hänger genast med 110%, man blir ännu mer än den som säger precis det här. Nästa dag dyker upp någon annan och säger något annat och man är med till 120%. Man är ett barn. Man har ingen enhetlig, mogen kunskap om Kristus, Guds son. Barnsliga församlingar är ett lätt offer för vår fiende. i och med att man kastas hit och dit. Så, ja, låt mig uttrycka det så här kanske istället. Vi tänker lätt så här att de här kastningarna, det blir då mellan olika former av villfarelse. Det behöver inte alls vara. Utan ena dagen kommer en människa och säger en sak som är rätt. Hurra, skriker allihopa, nu har vi hittat det. Nu har vi hittat det. Och så rusar man dit och sen är det hela sanningen. Ja, 2 månader senare kommer någon annan och säger ett annat. Ja, men det är ju detta vi har hållit på med hela tiden. Det är ju det går ut på, säger allihopa. Och det kan i och för sig vara sant. Observera det. Det behöver inte vara villfarelse. Utan det kan vara helt korrekta saker. Totalt bibliskt rätt genom. Gud kan bekänna sig till detta till 100%. Men vi kastas hit och dit. Hur ska vi kunna gå en rak väg? Om vi flyger mellan olika kristna moderriktningar. Ja, men det går inte. Det handlar inte bara om ifall läran är rätt eller inte rätt. Utan det handlar om att om vi som individer och som församlingar ska kunna gå en väg rakt fram. Den väg som Herren har utstakat för våra liv innan världens grund var lagd. Ja, men då kan vi inte hålla på så här. Vi kan inte hålla på och fladdra som en humla mellan blommor. Hit och dit och fram och tillbaka. Utan det måste finnas en beständighet i vårt inre liv helt enkelt. Och den beständigheten är en mognadsfråga. Vi har som lärare här på skolan haft detta som en ambition ifrån första stund. Och det är därför som ena dagen kan Bill Stenberg stå här och säga på dem bara. Och nästa dag står Bengt Gustafsson här och säger ni ska vara försiktiga. För båda har rätt. Det är bara ett exempel. Jag vet att många av er har haft det jobbigt med att det till synes ibland blir sådana olika, vad ska vi säga, versioner av det kristna budskapet som förs fram. Jag menar, det är en viss skillnad mellan Bill Stenberg igen och Johannes Fasius till exempel. Men frågan är någon av dem ute på villovägar eller är han inte? Jo, de är båda i Guds hand. Men vad kommer det an på oss att göra då? Jo, det kommer an på oss att ta ett så stort famntag kring Guds rike som möjligt, så att säga. Och försöka få in så många bilder som möjligt av vad Guds rike går ut på, vad det består i, vem Gud själv är. Jag menar, hela Guds rike och Guds egen existens ryms inte. Varken i Johannes Fasius eller Sven Reichman. Men genom att lyssna på lite olika gubbar så kan man till sist få se Gud från så många olika håll. Så att man till sist blir oberoende av, vad ska vi säga, uttrycksmedlen. Utan så småningom växer bilden av Gud själv fram. Och när den har gjort det, ja, då håller man inte på och flyger hit och dit. Utan när det dyker upp någonting så kan man säga det att ja, detta är bra. Men det där är också bra. Och man kan bekänna sig till båda delarna. Man går sin väg lugnt fram. Man sätter inte i halsen. Om det blir en debatt i någon av landets kristna rikstidningar till exempel. Och detta är också bibliskt, mina vänner. Det måste vi komma ihåg. Jag menar, låt oss tänka så här. Vi läser profeten Amos. Amos, han dundrar emot folket i Israel som ligger på elfenbenssoffor och vräker sig medan den fattige håller på att gå under. Och vad tror ni ska ske på Herrens dag, säger han. Den kommer att bli mörker för er och inte ljus. Åh, tänker man, här är det ju förstås. Naturligtvis. Det är det sociala det går ut på. Ja visst, det har vi ju sagt hela tiden. Ja, men man bläddrar bara ett par sidor bakåt så kommer man till Hosea. Och han är ungefär jämtida, samtida med Amos. Han talar om Guds kärlek. När Israel var ung fick jag honom kär. Ja, men det är ju det går ut på sig. Ja, det gör det också. Halleluja.
Det går ut på allt sammans. Och jag menar, Paulus och Johannes, de uttrycker sig olika. Men vi förstår att det där är bara något personligt. Båda har ändå bortanför de mänskliga uttrycksmedlen sett Gud själv. Och det är det vi måste lära oss. Därför är det viktigt att det finns ett ledarskap som är så att säga flerfaldigt och som kan bygga upp så att säga den här mångfaldiga men ändå samstämmiga visionen av vem Gud är och vad Guds rike består i. Det blir mycket lättare för oss att liksom lära in en sak om man inte har bredden. Men man kan komma till många, många resultat på det sättet. Vi skulle kunna hålla på och undervisa om kärlek här hela terminen. Och ni skulle gå ut med ögonen strålande av kärlek och veta en hel del om kärlek och handla i kärlek. Men rätt för det kommer ni i en situation där ni behöver tro. Pang, då står ni där. Och på det här sättet, vi kan aldrig matcha det ena mot det andra. Utan det är som det står i Psaltaren, summan av ditt ord är sanning. Summan av ditt ord är sanning. Och som jag sagt tidigare, vår kunskap är alltid ett styckverk. Alltid. Det finns alltid så oändligt mycket mer att lära. Det finns alltid så oändligt mycket mer att upptäcka. Och därför så om vi ska mogna, så är första förutsättningen den att vi ständigt försöker bredda vår vision av Guds rike. Nu kan man undra lite grann, vad ska alla de här olika gubbarna göra för någonting? Apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare, vad är de bra emot? Den som vill tränga in i det här riktigt ordentligt rekommenderas en bok av Watchman Nee som heter Den stora skillnaden. Han har skrivit en jättebra bok, hon är. Watchman Nee, Den stora skillnaden. Jag vill lägga några enkla personliga synpunkter på det här med det här femfaldiga ledarskapet. Många brukar säga så här att herdar och lärare nog i regel är en och samma figur. Och det tror jag på. Det behöver inte vara så. Men jag tror att det ganska ofta kan vara så. Jag uppfattar mig själv som herde och lärare. Och jag tror att det mesta kommer på sin plats när man får klart för sig vad en herde och lärare ska göra för någonting. Vi ska läsa lite grann om lärarens tjänst i Bibeln. Vi går till Jakobs tredje kapitel och första versen. Mina bröder, bli inte lärare allesammans. Ni vet att vi får en strängare dom. Så att jag löper risken att få en strängare dom än vad många av er gör. Ja, bli inte lärare allesammans, står det här. Vi vänder ett par blad bakåt och kommer till Hebreerbrevets femte kapitel och elfte vers. Om detta finns mycket att säga, men det är svårt att få er att förstå det eftersom ni har blivit tröga att lyssna. Ni borde vid det här laget själva vara lärare, men istället behöver ni nu på nytt någon som lär er de första grunderna i Guds ord. Ni har återgått till att behöva mjölk istället för fast föda. Och den som lever på mjölk är ett spädbarn och kan inte fatta en undervisning om rättfärdighet. Den fasta födan är till för vuxna, för dem som träget har övat upp sina sinnen till att skilja mellan gott och ont. Låt oss därför inte uppehålla oss vid det man först får lära sig om Kristus, utan gå vidare till det som är avsett för vuxna. Vi kan inte börja om med grunderna, omvändelse från döda gärningar, tron på Gud och läran om dop och handpåläggning, om det dödas uppståndelse och evigdom. Nej, med Guds tillåtelse går vi vidare. Här framskymtar ett förhållande. Ja, för det första står det ju här att ni borde vara lärare allihopa, står det här. Jakob säger att bli inte lärare allihopa, därför då får ni en strängare dom. Hur betyder detta? Jo, det Jakob säger, det är att det fordras en viss mognadsprocess för att man ska kunna åta sig lärarens uppgift. Man bör se till att genomgå den mognadsprocessen innan man börjar. Därför att så att säga. Går man in i en sådan uppgift så påtar man sig ett ansvar. Och det bör man inte göra alldeles direkt. Men Hebreerbrevets författare säger att ni borde vid det här laget vara lärare allihopa. Och han påtalar detta som han skriver till de människor han skriver till, att ni har ju ännu inte gått igenom den här mognadsprocessen. Ni måste ju fortfarande livnära er på mjölkmat. Ni är fortfarande spädbarn. Det behövs att man på nytt går igenom de första grunderna med er. Och då kommer frågan. Vad är de första grunderna? Och hur ska jag veta när jag så att säga börjar komma igenom de första grunderna? Vad är fast föda för någonting? Det står så här. Den fasta födan är till för vuxna, för dem som träget har övat upp sina sinnen till att skilja mellan gott och ont. Jag tror det är så här, att vuxen är man när man börjar vandra i anden. För vi blir aldrig så programmerade i våra hjärnor att vi kan skilja mellan gott och ont av oss själva. Men mognadsprocessen syftar till att vi ska kunna mer och mer förstå Guds vilja för våra liv. När så sker, då kan vi också skilja mellan gott och ont. Jag kan veta vad som är gott för mitt liv. Eventuellt kan jag också få kunskap och vishet för andra människor och veta vad som är gott också för dem. Men jag har alltså övat upp mig så att jag kan vandra i anden. För det är en övningsfråga det här. Väldigt mycket är det. Men in till dess att jag kan vandra i anden, och alltså också kan livnära mig själv ur Guds ord, då är jag beroende av människor som bereder någon sorts färdig tuggad mat åt mig. Som serverar mjölkmat, som lägger ut ordet åt mig. För det kan jag inte om jag inte kan samarbeta med den helige ande. Och detta är en av de stora grundtankarna i det nya förbundet, om vi ser i Jeremia 31. Profetian där över det nya förbundet, Jeremia 31, och vi börjar läsa 31 versen. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judas hus. Inte ett sådant förbund som det jag slöt med deras fäder på den dag då jag tog dem vid handen för att föra dem ut ur Egyptens land. Det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag ska sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst och i deras hjärtan ska jag skriva den. Och jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra, inte den ena brodern den andra, och säga, lär känna Herren, ty de ska alla känna mig från den minste bland dem till den störste. Ty jag ska förlåta deras missgärning och deras synd ska jag inte mer komma ihåg. Gud ska bereda en ny sorts förlåtelse och den ska göra det möjligt för oss att ta emot den heliga ande. Herren ska skriva sin lag i våra hjärtan. Vi tar emot den heliga ande och tillsammans med den heliga ande ska vi kunna förstå Guds väsen inifrån oss själva med ordets hjälp. Vi ska inte i och för sig behöva undervisa varandra, även om det är väldigt roligt att lyssna till varandra. Men vi ska komma till det stadiet då vi kan inifrån oss själva få ljus och vishet över våra liv. Och vi kan också få ljus och vishet över bibelordet inifrån oss själva, från vår invärtes människa. Och det gäller alltså att ha sina sinnen övade till att skilja mellan gott och ont. Och det som alltså i Hebreerbrevet 5 beskrivs som en övning, det beskrivs i Efesierbrevet 4 som en mognad. Och vi förstår, det är ting som hänger ihop med varandra det här. I båda fallen så talas det om spädbarn och vuxna. Det är en växtprocess. Det är någonting som man inte kan trimma fram. Man kan göra andliga broiler som man vill. Men det är oftast bättre och naturligare att saker får växa i sin egen takt. Och vi ser samma mognadsprocess återgiven även i andra texter. Jag tänker på första Johannesbrevets andra kapitel, verserna 12-14. Jag skriver till er, mina barn, ni har fått era synder förlåtna för hans namns skull. Jag skriver till er fäder, ni känner honom som är till från början. Jag skriver till er som är unga, ni har besegrat den onde. Jag har skrivit till er barn, ni känner fadern. Jag har skrivit till er fäder, ni känner honom som är till från början. Jag har skrivit till er som är unga, ni är starka och Guds ord förblir i er och ni har besegrat den onde. På vägen till att nå full mognad möter man alltid djävulen. Vi talade om det under lovsångstunden idag. Att när vi började den här undervisningen kändes det väldigt lätt och väldigt roligt. Och vi fick alla ett stort mått av entusiasm. Och även om vi fortfarande känner hur ordet verkar i oss, så känns det ibland mer som ordet verkte i oss. och man känner att hjälp, det här är jobbigt också. Det är inte bara entusiasm. Vad är det som har hänt? Jo, vi håller på att bli ynglingar och unga fröknar och damer. Och vi håller på att försöka baxa oss förbi den onde där han står mitt i vägen när vi ska fram. Vad händer när vi har gjort det? Jo, då blir vi fäder och mödrar. Vad är en fader och en moder för en? Jo, det är en person som kan ta hand om människor som ännu är barn. Därför jag tror herdens och lärarens funktion är inte bara en gubbe som står i en predikstol en gång i veckan. Utan jag tror det handlar om fäder och mödrar i församlingen. Som kan ta hand om de nyomvända, för det tror jag är vad herden och läraren ska göra. Ta hand om de nyomvända och ge mjölkmat. Jag tror inte herden och läraren i första hand är pastor och församlingsföreståndare. Utan jag tror att det här är en funktion som ska vara utspridd på många händer i en församling. Eller också är församlingen inte längre expansiv. Och när man är fader eller moder i det här hänseendet, hur beskrivs man då? Jo, då har man lärt känna honom som var till från början. Det vill säga, då har man fått en vision av Gud själv. Inte längre därför att man är anhängare av den ena eller andra lärotypen och kan allt vad den innehåller. Vare sig man nu är schartauan eller högkyrklig eller pingstvän eller vad det nu är man är. Socialkristen eller karismatisk kristen eller ja, det finns ju så mycket att välja på. Jag menar, den fullödiga visionen, den har du när du fått alltihopa det här. Och sett Gud i allt där Gud är med. Och fått det att bli en enhet för dig. Och bakom detta ser du Gud själv. Han som var till från början. Ja. Vad är mjölkmat för någonting? Jo, mjölkmat är en undervisning som lär människor att vandra i anden. Det tror jag i alla fall. Därför att det är en undervisning som bringar människorna fram till den punkten där Herren kan ta över och leda dem vidare på den väg som är deras egen. Och därför, vi såg förut i Efesierbrevet 4, vi har en första kallelse. Vi har en kallelse att uppbygga Kristi kropp. Den har vi allihopa. Alla kristna har den. Det är det första man möter när man tar ett steg in genom grindarna till Guds rike. Pang, får man ett kuvert i näven. Det står kallelse på kuvertet. Och du öppnar kuvertet och tittar och får ut en lapp där det står uppbygg Kristi kropp. När du på det sättet låter dig inlämmas i Kristus kroppen och börjar livnära dig av mjölkmat serverad av andliga fäder och mödrar, då börjar du så småningom komma in i en vandring i anden. Vad händer då? Jo, då får du en kallelse till. En personlig kallelse. Därför det är då du börjar upptäcka om du är öga eller öra eller fot eller flintskall eller vad du... Ja, det var lite rumsamt. Men vilken kroppsdel i Kristus kroppen som du är. Vilken funktion du ska ha i församlingen. Det kan du knappast upptäcka förrän du själv kan samarbeta med den helige ande. Därför det är ingenting som människor kommer och säger till dig. Människor kan upptäcka det i ditt liv innan du ser det själv. Det är inte ovanligt. Människor kan komma och säga det att det är fantastiskt vad många som blir friska när du lägger händerna på dem. Ja, så säger du det. Ja, det kanske är sant. Ja, han blir frisk och hon blir frisk och hon blir frisk och han blir frisk. Ja, det kan vara rätt. Jag kanske håller på att växa in i en helandes nådegåva. Andra kan upptäcka det före dig. Men kallelsen kvitterar du aldrig ut genom att någon säger till dig att det här är din kallelse, utan det är genom att anden i dig ger dig kallelsen. Vi går till första Petrusbrevets andra kapitel och andra vers. Som nyfödda barn ska ni längta efter den rena andliga mjölken för att växa genom den och bli räddade. I den gamla bibelöversättningen står det talat om den oförfalskade mjölken. Och det talar om för oss att det finns bra mjölk och det finns dålig mjölk. Det kan finnas mjölk som är fullvärdig näringskälla och som gör att man växer utan bristsjukdomar. Det finns mjölk som ser ut som mjölk och som smakar som mjölk, men som man inte växer av. Och det behöver inte vara så att människor med vett och vilja har suttit och förfalskat och kokat ihop något surrogat. Utan det kan vara så här att om vi tappar vissa dimensioner i den undervisning som bör ges till var och en nyomvänd, då får vi denna mjölkmat som gör att man inte växer. Och som i sin tur gör att församlingen aldrig kommer ut i en nytestamentlig funktion. Så vi ska vara noga med hur den mjölk ser ut som vi serverar. Mjölk är ett väldigt viktigt näringsämne. Även när man blir stor och stark och livnär sig av fast föda, så dricker man gärna ett glas mjölk till. Ja. Och jag tror så här att den oförfalskade mjölken, den fullvärdiga mjölken, det är den som får oss att mogna in i en vandring i anden. Så mycket av det vi serverar här på denna bibelskola är mjölk. I den meningen sett. Vi äter en hel del fast föda också. Jag menar mosad tunga med potatispuré och tre månaders mat och fem månaders mat och så här. Men det är så viktigt att vi allsammans får komma in i denna vandring i anden. Och att vi får se, det är herdens och lärarens uppgift. Nå, herden då? Ja, det kan behövas en hel del själavård. För de som är nyomvända. Hjälp, personlig hjälp till att komma loss ur det gamla livet. Det kan vara oförlåtna synder. Det kan vara oförsonlighet mot medmänniskor. Det kan vara så mycket som ligger nergrävt i det förgångnas jord. Jag har ju pratat om det förut. Vi kommer att prata om det ännu mer nu, strax. Men i vilket fall som helst, herden och läraren blir ofta på det sättet en och samma person. Därför att man får individuellt undervisa den nyomvände och hjälpa honom loss ur hans gamla liv. Med undervisning, med förbön. Den här mognaden är också så intressant från en annan synvinkel. Och det är detta att när vi börjar att skönja Herren själv bortanför lärosystem och mänskliga förkunnelsetyper eller fromhetstyper, då börjar vi också att se Guds eviga avsikt. Vi kan börja att se våra egna liv, men också hela mänsklighetens historia ifrån ett gudomligt perspektiv. Det blir väldigt lätt så här för oss att frälsning, det är detsamma som att slippa ifrån något. Hurra, nu är jag frälst, nu slipper jag helvetet. Hurra, jag är härligt frälst, nu slipper jag vara ledsen längre. Hurra, jag är underbart frälst, nu slipper jag mina sjukdomar. Jag slipper mina bekymmer, jag slipper en massa saker. Och det kan lätt bli så här att frälsning bara blir detsamma som att slippa ifrån. Men då har vi bara beskrivit frälsningen så att säga till hälften. Därför du blir frälst ifrån någonting, men du blir också frälst till någonting. Och i längden går allt det här du blivit frälst ifrån mer eller mindre förlorat. Om du inte får syn på vad du är frälst till. Du kan tänka på Israels folk. Jag tycker det är ett sånt hisnande exempel. De var i Egypten och de hade det svårt och de ropade till Gud, käre Gud, fräls oss ifrån det här. Ja, Gud skickar Mose och frälser dem ifrån Egypten. Och de är ju strålande glada när de har kommit igenom Röda havet och alltihopa där. Men sen kommer de in i öknen och det dröjer inte många dagar för de gnäller och gnisslar. Varför det? Jo, för då fattas det lite vatten. De blir törstiga och de har för sig att frälsning bara är att slippa ifrån. Och nu är vi törstiga och det vill vi slippa ifrån. Alltså gnäller vi. Och vi vet att det var ganska många grejer under den här ökenvandringen som man klagade över. Och som man ville slippa ifrån. Istället skulle man ju liksom från början kunnat haft den här visionen för sin vandring. Jaha, nu är vi i öknen. Nu måste vi ta rätt på vad vi ska här och göra. Varför har Gud fört oss hit? Det måste ju finnas någon väldigt fin tanke bakom det här. Då hade de istället varit intresserade av vad de blev frälsta till. Men det där gick aldrig upp för dem. Det behövdes 40 års vandring i öknen för att de någorlunda provisoriskt skulle bli lösta ifrån den här föreställningen att det är liksom omkring mig själv som alltihopa är centrerat. Utan efter 40 år är i alla fall deras vandring i anden, för de hade ju anden framför sig som en molnstod och en eld. Nej, en molnsky och en eldstod, jag kan aldrig hålla isär. Och det var först efter 40 års vandring som det någorlunda handlade om vad Gud ville. Då är de mogna att gå in i det utlovade landet. Och de vinner då en rad segrar därför att de ser det hela ur Guds perspektiv. Men Gud, han hade sagt till Josua precis vilket landområde de skulle få. Och efter ett tag, när de ännu inte hade intagit hela det landområdet, så sa de, nu är vi nöjda. Vad betyder det? Jo, nu har vi sluppit och traska omkring längre i öknen. Och nu har vi fått ungefär som vi ville ha det. Så nu slår vi oss ner och nu håller vi inte på med de här tjatiga krigen längre. Jag tror det är därför det ser ut i Mellanöstern idag som det gör. Jag tror Gud visste mycket väl vad han talade om. Men människorna såg inte Guds totala perspektiv. De förstod inte att det var viktigt att de just då gjorde just det. Tog hela det landområde som Gud hade sagt att han ville ge dem. Utan jag tror att judafolkets historia blev en helt annan än Gud hade avsett. Bara därför att de såg det inte från Guds perspektiv längre, de såg det från sitt eget perspektiv. De kände efter, vad känner jag för? Hur har jag det nu? Jo, nu har jag det bra. Nu slår vi oss ner och gör oss goda dagar. De var inte mogna. De hade gått i 40 år i öknen, men de var ändå inte mogna. De hade inte lärt känna Gud. De såg inte det hela från Guds perspektiv. Och det är så viktigt att vi får se detta från Guds perspektiv. Alltihopa. Du vet sen hela historien framöver. Domartiden med dess röra och kungatiden som vi har talat om. Nå, till sist så kommer Jesus själv. Och nu, tycker man. Nu skulle ju alla bli med på noterna. Nej då, det blir man inte alls. Somliga ville ha ihjäl honom för att han inte befriade dem från romarna. Andra ville ha ihjäl honom därför att han påtalade deras fromma maktmissbruk. De ville bli frälsta från allt möjligt. Och det innebar till sist att de ville bli frälsta från Jesus själv. Vi måste mogna. Och ledarskapet är till för att hjälpa oss fram till mognad, herdar och lärare. Sen finns det evangelister. De kan gå ut i församlingens närmiljö och fiska människor. Det finns apostlar, de kan gå längre bort till långt avlägset belägna trakter, missionärer, men också en form av andligt ledarskap som kan resa mellan församlingarna och liksom uppmuntra församlingarna, ge nya visioner, ge nya impulser. Det är en sorts profettjänst. Men i församlingen ska det också finnas ett profetiskt ledarskap. Vad ska man med det till? Jo, det är så här. Att när vi har kommit fram till en vandring i anden. När vi på det sättet börjar ha lärt känna Gud själv. Och vi på det sättet vandrar i ljuset som Johannes säger. Då har vi gemenskap med varandra. Om vi vandrar i ljuset så har vi gemenskap. Behöver inte hålla på och göra gemenskap, vi har gemenskap. Därför att vi är drivna av samma vilja. Ja. Nå, när detta ljuvliga tillstånd har uppstått. Vad ska vi göra då? Ska vi bara sitta där och ha gemenskap? Mysaftnar, korvaftnar, grillaftnar, kaffekvällar och så vidare. Eller vad ska vi göra för någonting? Vi ska ut i krig. Andlig krigföring. Andlig krigföring. Därför är det som församlingen är tänkt att utföra. Ja. Då behövs det ledare till den andliga krigföringen. Och de ledarna måste ha lite mer hum om fiendens ställningar än vad folk i allmänhet har. Vad ska de vara då? Jo, de ska vara profeter. Halleluja. Församlingen, när den vandrar i anden, är tänkt att utföra en andlig krigföring. Och till det behövs ett ledarskap som kan, så att säga, se längre in i andevärlden än vad vi andra kan. Och de ska vara profeter. Ha en profetians gåva till att förstå vad, så att säga, hela församlingen ska engagera sig i idag. Vad som är Guds vilja att vi tar itu med. För problemen är så många. Så att om vi inte har en profetisk insikt om var vårt frontavsnitt ligger så knäcker vi sönder oss. Det har vi blott allt för pinsam erfarenhet av. Hela den här visionen av församlingens funktion och dess ledarskap, den bygger ändå på att det finns andliga fäder och mödrar. Och där tror jag proppen sitter idag. Det växer inte fram det ledarskap av apostlar, evangelister, profeter och så vidare som behövs för den fullmogna församlingens funktion därför att vi så ofta är kvar på barnstadiet. Vi har en myckenhet fin undervisning i våra församlingar. Men om den inte leder oss in i en andlig funktion så är vi ändå kvar på barnstadiet. Om den inte leder oss till att vandra i anden så kommer ändå aldrig församlingen ut i sin fullödiga funktion. Och tecknet på att vi inte gör det är tvåfaldigt. För det första att vi kastas hit och dit som lekbollar mellan lärotyper. Och för det andra att vi mindre talar om vad vi är frälsta till än vad vi håller på att tala om vad vi är frälsta från. Ska vi nu be tillsammans? Herre, vi vill be dig att du ska välsigna oss med en vandring i anden. Att du ska förvandla oss till herdar och lärare. Många av oss ska du kalla till det, Herre. Människor som kan uppmuntra andra till en vandring i anden. Som kan lösa människor med ditt namns kraft ifrån det som binder och hindrar en vandring i anden. Och Herre, vi prisar och tackar dig för att på det sättet vi ska få se nya församlingsfunktioner och förnyade församlingar växa fram. Vi ber att du ska välsigna hela vårt land, oavsett samfund, med ett ledarskap som fungerar efter de här linjerna som vi nu har sett här. Och vi ber att du ska också välsigna församlingarna till att på ett rätt sätt underordna sig sitt ledarskap. Så att ledarskapet aldrig är att någon överordnar sig någon annan, utan att ledarskapet består i att några ser vilka du har kallat, utvalt och utrustat. Och så underordnar man sig dessa som du har kallat här. Och så börjar det fungera. Vi börjar växa. Vi mognar. Vi kommer fram till en enhet i tron, Herre, den som vi längtar så mycket efter i vårt land idag. Och vi kommer fram till en handlingskraft emot fienden. Herre Gud, jag tackar dig. I Jesu namn. Amen.